Jag ska inte prata nu, utan jag tänker att jag lämnar över till Henry Holmberg här. Så får vi fortsätta det som, eller ja, det han har på hjärtat nu. Det har varit väldigt intressant hittills. Vi tackar Gud för detta. Så ja, vi fortsätter. I Jesu namn. Varsågod, Henry.
Ja, jag tänkte att vi skulle hitta en bäddavdelning så att vi kunde sova middag, men det gick inte. Mätta och belåtna och goda som vi är. Tack och lov.
Ska vi se här, vi ska ta och...
Ja, Herre, vi har lärt att älska dig. Tack för din goda heliga ande som förhärligar Jesus i våra hjärtan. Som gör ordet levande och som gör att våra hjärtan blir begeistrade över din storhet, din härlighet. Tack att du är här, Herre. Rör vi behov också i våra liv den här dagen. När ordet går ut så är det levande. Och det verkar helbreda görande till styrka och kraft för människor. Herre, jag tackar dig för blodets skull i Jesu namn. Ibran alla marschando gloria, halleluja. Fader, son, helig ande, jag tackar dig. Hörrni, jag får en ingivelse här, jag ska ta den medan ni står kvar här. Du damen där borta, du berättade att du bara kan vara på den här samlingen här, sen måste du gå. Herrens ande säger att du ska komma hit, jag måste få välsigna dig. Vill du komma? Så är vi alla i bön, så ska vi tacka Jesus för den här systern här och be för henne. Far, jag bara tackar dig att du ser ditt barn, Herre. Du vet om henne. Helig ande, bara fyll henne du. I Jesu underbara namn, Guds nåd är över dig. Och Herre säger, mitt namn är trofast. Trofast, trofast. Och därför sviker jag dig inte. I den situation du befinner dig. Med min nåd, min kraft vilar över dig. Var styrkt i din tro. Var glad i din frälsning. Min ande kommer över dig nu. I Jesu namn. Amen. Jesus välsigne dig. Amen. Gå med Gud. Halleluja. Jesus välsigne dig. Varsågoda. Sitt. Ja, ni såg det på bordet när man går ut därifrån, så låg det lite grejer där. Bland annat så fick jag inspiration vid ett tillfälle att skriva en liten skrift som heter Var Paulus ersättningsteolog? Och den ska ni få av mig, alla som är här nu, för vi ska ha lite högläsning ur den också. Kan det bli bra det? Sen, ni som har köpt den där andra skriften, Det sanna Israel, i den nya upplagan som trycktes senast på den som kom den här med. Så den finns dubbelt, bara så ni vet det. Ja, tack och lov. Vill ni ha den här? Så ska vi utgå från den en liten stund här i Bibelstudiet. Vem vill dela ut dem här? Du går dit och du går dit och så. Alla får det. Säg om inte jag är generös idag. Ja. Egentligen skulle jag ha en applåd. Nej, det fick jag inte. Tack och lov, Jesus. Alltså i vissa sammanhang kan man få bara en sån här inspiration till att göra saker och ting. Så var det när jag skrev den där skriften Det sanna Israel. Det var bara att sätta sig ner och så flöt bibelorden till. Och för mig själv blev det lite aha, så här var det, ja. Det här är naturligtvis ganska provokativt att skriva Var Paulus ersättningsteolog. Ja, det gör inget. Det gör inget. Ta det med ro. Man kan ju vicka lite på bordet så hamnar det på golvet. Men det ska vi inte göra. Ut efter en skurtrasa. Ja, det är redan borta nu. Det är jättebra. Det är ingen orsak alls att be om förlåtelse. Det har hänt mig många gånger att jag har tappat någonting eller spilt ut någonting. Är det någon annan här som aldrig har spilt någonting? Inte ni heller. Precis. Och nu händer det den bästa. Precis. Bra, tack så mycket. Nu läser jag. Första gången jag på riktigt konfronterades med uttrycket ersättningsteologi var på en promotionresa till Israel för ett antal år sedan. Jag har sysslat med Israelresor nämligen på både 80- och 90-talet, så jag har hunnit vara där ett antal gånger. En av deltagarna höll ett anförande en kväll och med emfas förklarade han att vi tar all ersättningsteologi och kastar den i skräpkorgen. Vågar vi? Tack ändå.
Jag ställer den där nere istället.
Här. Sådär ja. Framgångsteologi var annars just då på tapeten. Men nu var det ersättningsteologi. Det hela gick ut på, förstod vi, att den kristna kyrkan tagit ifrån Israel den roll som Guds egendomsfolk. Vilket alltså skulle vara alldeles fel. Sen har jag mött begreppet ersättningsteologi i många olika sammanhang. Ofta har varma Israelvänner använt det. Men då jag försiktigt bett om en förklaring vad man menar, har alltid svaret och redogörelsen blivit mycket diffus och tjänsterna stannat kvar. Många vet inte vad man talar om. När somliga som varnat för ersättningsteologi dessutom låter oss förstå att Paulus inte är helt tillräcklig, tillförlitlig, då blir det hela ännu mer svårbegripligt. Det är min egen erfarenhet jag skriver om här. Frågan som uppstår är, har undervisningen vi tagit del av om församlingen varit felaktig? Är församlingen Guds egen hos folk? Eller Israel? Är det antingen eller är det både och? Och så förklarar jag då med den här skriften att jag vill i det följande ge några svar med utgångsläge i att jag först av allt medger att jag helt accepterar vad Bibeln säger. Inklusive eller snarare särskilt vad Paulus säger. Ja. Då ska vi öppna vår bibel och följa med där och så ska vi läsa Romarbrevet. Jag kanske gör det enkelt för mig nu när jag utgår ifrån en skrift jag har läst. Då kan det vara väldigt bra, ja, så jag tänkte så. Romarbrevet 2. Vi kan läsa från 25:e versen. Då tar Paulus upp det som jag nämnde i det tidigare bibelstudiet om omskärelsen som idag, då fast från en annan vinkel, har aktualiserats och gör det i både politik och annat. Omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen. Men vi sa det redan innan, ska man bli rättfärdig genom att hålla lagen måste man hålla allt. Felar du i ett så är det kört, sa Paulus. Ja, han använde inte ordet kört, men jag använde det. Var fri översättning av Paulus. Men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren, en hedning då, uppfyller lagens krav ska då inte räcka som omskuren. En sån som till kroppen är omskuren men håller lagen ska döma dig som bryter mot lagen, du som har lagens bokstav och omskärelsen. Och nu ska vi följa med riktigt. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelsen är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omkärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En son får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Och det fanns ju ett program, eller finns ett program som kallas att tala klarspråk. Jag vet inte hur jag ska komma förbi Paulus här, för det är ganska klargörande. Han förklarar, den är inte jude som är det på grund av en yttre omskärelse på kroppen, utan man är jude om man är omskuren i sitt hjärta. Hallå? I synnerhet Paulus gillar jag här. När han tar upp det här. Och så går han vidare. Den är sann jude som är omskuren i sitt hjärta. Och då kom jag att i min tanke gå till Johannes evangelium 1:47. Där är en intressant händelse. Där Jesus kallar en person som heter Natanael. 43 versen, Johannes 1, läser vi. Alla är med ännu. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sa till honom, följ mig. Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom, den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit. Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa till honom, kan något gott komma från Nazaret? Filippus svarade, kom och se. När Jesus nu såg Natanael komma, sa han om honom, se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek. Natanael frågade, hur kan du känna mig? Det här är väldigt intressant. Hur Jesus gör en betoning här. Det här är en verklig israelit. I honom finns inget svek. Lägger ni märke till att Jesus flyttar det helt från det yttre. Han är omgiven som vanligt av mycket fariseer. Mycket utan påverk. Men här säger han, här är en verklig israelit. I hans inre finns inget svek. Ser du att Jesus flyttar begreppet till det inre? En sann israelit. Omvänd på insidan. Omskuren på insidan. I Romarbrevet 9, nu får vi gå tillbaka då. Så tar Paulus en tanke i det här. Romarbrevet 9. Så läser vi från 6 versen. Faktum är att vi ska läsa från början, för det ger liksom perspektiv på det hela. Romarbrevet 9:1. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den heliga ande. Ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. Av härstamning var Paulus jude. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempel, gudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet. Amen. Det stod amen där, därför säger jag amen. Om jag nu kommenterar de där första verserna, så balanserar Paulus faktiskt riktigt bra det här, hur också vi ska se på det israeliska folket och judarna. Inte underkänna den roll de har i frälsningshistorien, långt därifrån, utan precis som han säger, det har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa. Men han fortsätter ju, han stannar inte där. Han har nöd för sina landsmän, har du märkt till det? De har fäderna, de har lagen, de har allt det där, och från dem har Kristus kommit, men ändå har jag nöd för dem. Och varför har Paulus nöd för sina landsmän? Jo, som han säger på ett annat ställe. De har som ett skynke för ansikten när Mose föreläses. Först i Kristus försvinner det. Nu ska jag läsa vidare. 6 versen. Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Nu blir det knepigt, eller? Israel är inte alla som kommer. Ja, men är de inte alla från som kommer från Israel? Israeler kommer ju frågan. Vad vill du säga, Paulus? Jo, han vill återigen säga. Icke är den jude som är det utvärtes motto. Utan det var den inre omvändelsen. Inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Märker du att nu sätts saker och ting på huvudet här? Å andra sidan så noterar vi redan i förmiddags att jag som är fullständig hedning, jag har inte en aning om jag ens har en droppe judiskt blod i mina ådror långt tillbaka. Jag har ingen aning om det. De facto är jag Abrahams barn. Varför det? Jo, därför att jag tror på Herren Jesus Kristus. Innan jag går vidare här, men vi ska ju läsa färdigt först, ja. Israel är inte alla som kommer från Israel, inte heller alla Abrahams efterkommande är hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Vi kan stanna där. Jo, om jag säger så här nu, Sverige är ett kristet land, ska så förbli, brukar de tillägga. Nu behöver jag förklara mig, eller hur? Kan man i ett kristet land som Sverige ha 35 000 aborter årligen? Det har man inte för att man är kristen. Man är så långt bort ifrån alla kristna värderingar man kan vara. Eller? Och jag tänker ibland på mycket av lagstiftning i vårt land. Verkligen antikrist, han kallas för laglöshetens människa. Det betyder inte att man inte i en tid när antikristander råder stiftar lagar. Snarare tvärtom. Vi har aldrig stiftat så mycket lagar som vi gör idag. Men lägger du märke till många av de lagarna, de är helt laglösa i sitt väsen. Och det blir motsägelsefullt. Man stiftar lagar och du ska följa lagen. Men lagarna är till sitt innehåll och väsen. Är de helt gudsfientliga och är laglöshet. Ni håller överens med mig. Ja. Så om jag säger att Sverige är ett kristet land, så ja, nu får vi nog börja fundera. Vad menar vi? Ja, vi skulle ju vilja att kristen kultur och etik, ni vet alla de politiska orden, att det fick slå igenom. Det är så vi tänker. Men i själva verket är vi ett av världens starka sekulariserade länder som föraktar Gud och gör allt vi kan för att få bort kristendomen från agendan. Och jag ska inte ta dåliga exempel på det, för alla exempel är dåliga i det avseendet. Men de finns där. Alltså, är då Sverige helt avkristnat? Nej. Du och jag finns ju här, eller? Och vi tror på Jesus. Alltså kan inte hela Sverige vara avkristnat ännu, eller? Men alla ska veta att vi är en försvinnande del. Och det naggas i kanten. Och det börjar kosta mer och mer att vara en övertygande kristen som tror på Kristi ord. Ni var helt överens med mig. Tänk att man har en hel publik som är helt enig när man predikar. Underbart. Och så har vi målsättningen. Vi ska ta så många vi kan innan vredesdomen kommer. Och nu är jag på ett annat ämne. Men ni ska veta det. Sverige går inte att rädda. Och nu blir ni helt förskräckta. Nej, men svenskar kan räddas. Individer kan räddas. Och frälsas. Och det är de vi ska vinna. Och vinna medan det är tid. För vredesdomen kommer. Bibeln säger det. Inte Henry Holmberg. Det där var omtumlande, säger jag. Ja, det var det, absolut. Så jag håller inte med när de säger att hela Sverige ska bli frälst, för det kommer aldrig att ske. Det säger inte Guds ord, utan den talar om en vredesdom. Men Lot, han räddades ur vredesdomen när det var dags för den. Och därför ska vi vinna så många för Jesus vi bara kan. Och vi ska ropa, fly för ditt livs skull! Innan det är för sent. Ja, det var också en trospredikan, säger du. Ja, jag tror för människors frälsning. Och jag tror på förändring. Men jag kan också läsa min bibel innan till och se en profetisk facit. Det är därför, mina vänner, som vi inte ska tappa budskapet om att Jesus kommer tillbaka. Och han kommer snart. För det är det som är församlingens frälsning och räddning. Det är himmelsfärden. Amen. Nu, vart vill jag komma med det här resonemanget? Jo, jag vill påvisa att i det sekulariserade Sverige som kallas ett kristet land och har korset i flaggan och allt det där, så inser vi alla att det är inte i djupaste bemärkelsen så. Men det finns folk som är frälsta. Då gör jag en tillämpning på det här. Så var det i gamla Israel. I gamla förbundets Israel. Jag poängterade i förmiddags att profeterna, de klagar storligen och Herrens vägnar över avfallet. Intressant. Men till och med när det var som värst under Ahabs tid med den ogudaktiga hedna drottningen Isabel, då sa Herren så här: jag har dock, hur många var det nu? 4 000? Var det 5 000? Som inte har böjt knä för Baal. De finns där. Och de fanns i gamla Israel. Du, vilka tror du Herren räknade med i gamla Israel? Den stora massan som hade vänt Gud ryggen? I egendomsfolket Israel? Hallå? Är ni här? Naturligtvis räknade han med dem som inte hade böjt knä för Baal. De var det egentliga som Gud räknade med. Precis som han idag, han räknar med varje levande kristen i Sverige. Inte den stora namnkristna hopen som för länge sedan har tappat orienteringen. Men han räknar med människor som vill gå med Gud. För att använda epitetet, de har inte böjt knä för Baal. Ja. Och därför är det så här, mina vänner, intressant. När man läser gamla testamentets tid, det fanns alltid människor, hör, som trodde på Gud. De hade Abrahams tro. Och bara de som hade Abrahams tro var bara Abrahams barn. Och så är det idag också. Det är därför vi bekänner oss vara Abrahams barn. För vi har samma tro på Gud. Amen. Halleluja. Ja, säger du, det var ord och inga visor. Tack för det. Det bjuder vi på. Mm. Då läste vi det, ja. Då ska jag flytta lite framåt. Den här skriften får ni ju läsa sen. Jag följer inte den, som ni märker, lagiskt där. För vi är ju lösta från lagen. Så vi liksom... Om Abraham och hans avkomlingar, det har vi redan tagit. Men nu ska vi gå till något... intressant avsnitt i Bibeln, Efesierbrevet 2. Ja, tack Jesus. Och då vill jag läsa från 11 versen. Och ni får så gärna följa med. Kom därför ihåg hur det var tidigare, ni var hedningar. Ni kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna, med en omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel. Ni hade ingen del i förbunden med deras löften. Jag kommer tillbaka till det, men jag vill läsa avsnittet först. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde det två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan ni är medborgare tillsammans med det heliga, och ni tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Ja, tack och lov. Ja, ni kallades hedningar, började avsnittet, av dem som var omskurna. Oomskurna hedningar. På den tiden, läste vi, säger Paulus, på den tiden var ni utan Kristus och utan medborgarskap i Israel. Nu blir det intressant. Utan medborgarskap i Israel. Paulus, vad menar du nu? Alltså, jag har ju pass. Ett svenskt pass. Det berättar att jag är medborgare i Sverige. Jag är född i Finland, så jag har blivit erbjuden att också bli finsk medborgare om jag betalar en liten rimlig summa. Jag har tills vidare avböjt. Sen jag blir landsförvist härifrån så flyttar jag. Och då kanske jag får ett finskt pass också. Eller hur? Som visar var jag är medborgare. Men jag har inget pass i Israel. Ändå säger Paulus att jag var utestängd från medborgarskapet i Israel. Och lite senare så säger han i 19 versen: nu är jag inte längre gäst och främling, men jag är medborgare. Vad talar du, Paulus, om för Israel nu då? Han kan ju inte mena den nationen som föddes 1948 där nere, som har all rätt i världen att vara en nation i sig. För den, det här skrevs långt, långt, långt före 1948. Dessutom var hela landet ockuperat av romarna när det här skrevs. Så vad menar Paulus? Jo, han menar precis det. Jag är medborgare i Jesu Kristi rike. Nej, men då ska vi gå igenom det här, för det här tycker jag är strålande bra. Nu har ni som är i Kristus Jesus, som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod, vers 13. Som hedning var jag långt borta. Alltså, folket, judarna, de hade, som vi läste innan, de hade ju fäderna, de hade liksom allt det där, de hade lagen. Och från dem kom Jesus Kristus, vi läste ju det innan. De var liksom nära, men jag hedning, jag var långt utav. Det fanns en symbolik i det där, förstår ni, när templet ännu fanns i Jerusalem. Du har läst om hur det var funtat. Innerst fanns det heliga. Där var det där stora försoningsoffret en gång i året, när prästen gick in med blod för att försona sina egna och folkets synder. Vid nådastolen. Det var en underbar plats. Så hängde ett stort förhänge där. 9 meter högt. 6 meter brett. Och 1 decimeter tjockt. Har jag läst mig till. Var förhänget. Förlåten kallade de det också. I vävt tyg. Hallå, ni som sömmar. I vävt tyg, 1 decimeter tjockt. Det du. Ingen kan repa sönder det. Men vänta, ska du få höra vad som hände när Jesus dog. Ja, du visste det redan. Ja, så fanns det utanför det heliga. Så fanns det utanför det allra heligaste fanns det heliga. Där pågick dagliga offer och hela liksom gudstjänsterna i stort. Men utanför allt det där fanns hedningarnas förgård. Och det var förbjudet att gå in. Utanför. Du hade utanförskap för du var hedning. Icke tillträde. Inte tillgång till gudstjänsterna. Inte lovsången eller offrerna. Du var obönhörligt utanför. Det var hedningens position. Men ni som var långt borta har genom Jesu Kristi blod kommit nära. Amen. Halleluja. Ja, när vi nu talar om murar som raseras. 1989 så föll Berlinmuren. Kommer ni ihåg det? Det var liksom ett sånt här ögonblick i världshistorien som är alldeles oerhört. Innan dess så kunde man se liksom hur folk från väst och öst kunde försöka få kontakt med varandra. För Berlinmuren skilde ju människor från människor och vänner från vänner och grannar från grannar och släkt från släkt. Och man såg på bilder så här, hur någon hade hittat en liten springa mellan de där stora blocken. Alltså, gjorde så där, stack in en hand och så mötte de några fingrar på andra sidan. Så var det någon som hoppade upp på muren, jag minns det så väl. Och de hade med sig en hammare. Och så satt de där med en liten flisa på det. Slog de ut av den där jättelika muren. Det var ju ganglöst helt enkelt. Men så kom den där natten eller kvällen. När de stora caterpillarna rullade fram vet, och bara vräkte åt sidan murverket. Och muren var borta och folk strömmade från väst till öst. Och de jublade på Berlins gator hela natten. Ja, och vi såg bilderna i tv och vi tänkte, wow! Strålande när murar faller. Och jag tycker det är så underbart det, vad Herren Jesus Kristus har gjort. För han har fått muren att falla. Först och främst, nu ska du höra, frälsningens ABC, det är det här. Först och främst fick han muren mellan Gud och mig som syndare att falla. Så den är borta. Jag har tillträde till nådens tron också jag. När Jesus dör på Golgata. Brast hans hjärta i döden, jag nästan tror det. Det är fullbordat och så tog han. I samma ögonblick så står det att i det herodianska templet, det fina templet som Herodes hade bjudit judarna på för att nå deras gunst kan jag tro. Där brast den där förlåten som jag redan berättade var 9 meter hög, 6 meter bred och 1 decimeter tjock. I ett enda ögonblick står det så brast den uppifrån och ända ner. Som när du tar ett läskpapper och bara drar det. Och prästerna måtte ha varit fulla förskräckelse över att detta kunde ske. Det var ju ett mirakulöst. Men Gud ville visa, nu är vägen öppen. Banad och fri. Halleluja. Amen. Och för att du riktigt ska förstå det, att det viktigaste var ändå inte det som skedde i templet. Så säger min bibel att Jesus gick med sitt eget blod in i templet i himlen. Så jag höll på att säga all ära till tempel här på jorden. De kan vi ha och de kan vi vara utan. Men det finns ett tempel i himlen. Halleluja. Och en Guds tron. Och ett allra heligaste. Och Bibeln säger, min frälsare gick med sitt eget blod in i det allra heligaste i himlen. Och så vann han en evig förlossning. Inte en temporär, för bara en kort tid. Inte en begränsad förlossning för några få. Utan för alla, halleluja. Förstår du? Han öppnar en helt ny väg. Och där är hemligheten med det nya förbundet. Halleluja. Och så läser jag vidare. Ni som en gång var långt borta kom nära genom Kristi blod. Eftersom du är del i det här så hedning, du blir inte less på mig för att jag kallar dig hedning, men du är hedning ur judisk synpunkt. Alltså, jag hoppas du blir salig och glad, för här är fråga om din frälsning och du är med i det här. Ty, han är vår frid, vers 14. Han som gjorde det 2-1 och rev ner skiljemuren. Det var den där som gjorde att hedningen inte hade tillträde in. Mm. Han gjorde det 2-1. Vilka två säger du? Juden och hedningen kom plötsligt på samma plan. Innan var det förbehållet i det gamla förbundet folket, det speciella, det judiska. Men därför är det nya förbundet så mycket bättre, förstår du. Ja, nu får vi repetera igen. Bättre löften. En större överste präst. Jesus Kristus. Ett bättre blod. Amen. Halleluja. Så vi har inte bytt ner oss, folk. När vi predikar det nya förbundet och säger att det gamla är avslutat, så är det inte på minus, det är på plus. Och i synnerhet för mig som är hedning, så är det underbart. För plötsligt gavs det en möjlighet, halleluja, att också jag välkomnades in i Guds rike. Han gjorde det 2-1. Tog ner skiljemuren. Det skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen. Och så preciserar han en väsentlig del i fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar. För att det av de båda, där har du det igen, de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Och nu fortsätter jag läsa. På nytt så skulle han i en enda kropp försona det båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Halleluja. Underbara Jesus. Där på korset, i sin kropp, försonade han juden med Gud. Men han försonade också hedningen med Gud. Det nya förbundets stora hemlighet och sanning. Ja, han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för de som var nära. Hör nu, till genom honom har vi båda, både jude och hedning, i en och samma ande tillträde till Fadern. Så nu är ni inte längre gäster och främlingar, utan ni är medborgare tillsammans med de heliga till Guds familj. Halleluja. Fortfarande utan pass till nationen Israel där nere, men tillsammans med den kvarlevan, eller ska vi säga resten av människor där som idag har tagit emot Jesus till frälsning, så är jag Guds barn och tillhör den levande Gudens församling, ett Guds Israel. Halleluja. Ja. Och det här bekräftas ju, eftersom det står då, efter det han säger att jag är medborgare, så säger han, ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Kan det sägas tydligare? Tack och lov för det. Det var Efeserbrevet det. Då tänkte jag så här. Vi har ett lite omdiskuterat avsnitt som vi ska läsa. I Romarbrevet 11. Och då läser jag från 16 versen. Ja, den där skriften kanske vi lämnar så länge, så får ni den. Och se glada ut och behålla den. Se om ni hittar något mer matnyttigt där. Ja. Då var det Romarbrevet 11. Hör du, det är ingen fara, syster. Vi tar just det här. Det är inga aktuella papper, förstår du, för den här tillfället. Och då läser vi från 16 versen ett avsnitt. Vad är vår klocka idag? Jag måste gå och titta på klockan. Om förstlingsbrödet är heligt är degen helig, och om roten är helig är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle inympas. Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort. Men du står kvar genom tron. Så var inte högmodig utan lev i fruktan. Här bekräftades det jag sa innan. Det är fråga om tron. Det är trons folk det gäller. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borttuggen. Men även de andra kommer att bli inympade. Hör nu, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Till om du har blivit borttuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Kommer en intressant fråga här. Jag får väl svara på den själv, men jag retoriskt ska fråga i alla fall. Vad är nu den här roten och stammen här? Nej, jag vill inte ha svar av er nu, ni får inte svara. Men någon tänkte så här, ja, men jag har hört sägas att det är Israel. Då får man göra våld på texten. Nej, vad menar du? Vad då våld på texten? Ja, alltså de har ett visst företräde, som Paulus också konstaterar, för att vara detta gamla förbundets folk. Är du med? Ja. Men för sin otros skull, läste vi, blev de borttagna. Då är man väl inte kvar när man är borttagen. Det finns ett parallell till detta med olivträdet, och det är vinträdet. Han är läst i Johannes 15. Då säger Jesus, jag är det sanna vinträdet. Var gren i mig som bär frukt? Och så vidare. Ja, men det är ju självklart att när jag blir en kristen och frälst, då blir jag ju inympad i Kristus Jesus. Från ett oäkta vilt träd. Eller? Jag blev inte israelisk medborgare, fortfarande utan pass. Men jag blev inympad i Guds rike. Hur har ni det? Ja, alltså, jag är hellre inympad i Guds rike än i staten Israel. Även om jag välsignar fortfarande Israel. Ska vi göra det också? Jo, vi ska välsigna Israel, men vi ska inte välsigna det som är galet. Jag välsignar till och med Löfven, ja. Inte för att jag tycker att han gör allt bra. Det välsignar jag inte. Men jag har en skyldighet att be för Löfven. Och så ber jag, käre Gud, ge karn vad han behöver. Så att han kan fatta goda och rätta beslut. Så det är skillnad på att välsigna och välsigna. Är ni med? Tycker ni jag pratar bra? Eller är jag virrig på något sätt? Säg någonting. Ja, ja, det är alltså, ja precis. Det är personen. Ja. Ja, men så är det naturligtvis. Yes, nu kom uppenbarelsen. Nu ser vi det. Så är det. Och därför välsignar vi ju Israel och kan be, liksom vi ber för Sverige också, men vi kan ju inte välsigna allt som händer i Sverige. Jag kan inte välsigna alla skjutningar och bilbränder och allt möjligt som pågår i det här. Det kan jag inte göra, men jag kan be för Sverige ändå och välsigna Sverige. Så kan jag också välsigna Israel på det sättet och inte det som är fel och går galet. Nåja. Det där var en parentes bland alla parenteser här nu. Så för mig är det där äkta olivträdet, det är Guds rike. Folk blev avhysta ifrån detta olivträd. De blev brutna av på grund av sin otro. Men i Guds nåd så kan de inympas igen. In i Guds rike. Och vet ni vad det står fint i Kolosserbrevet? Det står att vi är i den, hör, Poesi är det i det. Vi är i den älskade sonens rike. Aj, vad jag tycker om det ordet. Han har satt oss i den han har fört oss ut ur mörkrets välde. Och nu är vi satta i den älskade sonens rike. Amen. Så för mig är det här ordet, jag har löst problematiken med Romarbrevet 11. Många de brottas med det där, ända till blods, men jag har lagt ner. Amen, och jag vilar i frid, jag är inympad i Kristus Jesus. Halleluja. Nu ska jag berätta en dråplig sak som hände oss. Ja, vi snuddar vid det i något samtal här. Jag var på en stor konferens. Jag skulle vara kvällstalare i alla fall. Så var det. Men det var föredragshållare. Och det rörde sig om Israel. Och en mycket känd förkunnare. Och ni vill så gärna veta vad han hette. Och det får ni inte. Och han lever inte idag. Han är hemma hos Herren. Jag är helt säker på det. Men hans uppfattning då, den var konstig, verkligen. Han avslutade sitt föredrag och så sa han så här. Ni ska inte hålla på med att evangelisera judarna, sa han. De har en egen frälsningsväg. Låt dem vara i fred, sa han. Man ropade i samlingen högt och ljudet. Vad menar du för någonting? 300 människor ungefär. Oh, överallt. Vad säger du för någonting? Ja, jag bara säger det, sa han igen. Låt dem vara i fred, det ordnar sig nog med dem. De har en alldeles egen väg till frälsning. Försök inte pracka evangelium på dem, sa han. Jag säger bara det, och så gick han och satte sig. Och vi fick inte veta vad han menade. Och inte stämmer det med min bibel, inte. Inte ett ögonblick. Nu kom överraskningen. Tyvärr hade den föredragshållaren åkt när lördagskvällen kom. För då hade vi en frälst jude där. Som bodde i Kiev. Och ledde, om jag förstod rätt, en församling där. Föredragshållaren borde ha varit med och hört hans vittnesbörd. Det var jag som skulle predika den där kvällen, men han tog nästan hela kvällen. Så jag fick bara avsluta mötet. Jag var lika glad för det. Man får finna sig alltid. Men han berättade denna jude. Jag var den mest sekulariserade gudsfrånvända människan ni kan tänka er, sa han. Och jag levde som sekulariserade människor lever. Utan Gud, sa han. Och så beskrev han vilket mörker han var i. Men en dag, sa han, så möttes jag av budskapet om Jesus. Och så vittnade han gripande om hur han kommer till tro på Jesus. Och nu kunde han vittna, nu är jag frälst och nu leder jag en församling. Och vi ber för människor som tar emot Jesus Kristus. Och jag tänkte för mig själv, du kära föredragshållare, så känd som du är och så vilse. I planeten alltså, du borde ha varit här nu och fått pusselbitarna på plats. Ja, men så är det. Det går inte att komma ifrån det. Hörrni, ingen svensk som kallar sig kristen är kristen om inte man är pånyttfödd. Ingen är en sann jude med mindre man är omskuren i hjärtat. Kan det sägas tydligare? Bibeln säger det. Så vi fortsätter. I så mått att välsigna Israel självfallet. Och bena kraft och välsignelse. Och jag tänker ibland, som nation bland nationerna, så har de all rätt att vara det. Men hörni, nu ska jag går ner för landning nu i alla fall. För ni skulle ju få ställa frågor också. Hur ska vi klara det då sen då? Ja. Vad var det jag tänkte nu? Nu får det ifrån mig också det där sista. Förlåt?
Det känns igen.
Känns det igen? Nu ska du inte göra narra mig också. Ja. Men vi ska. Jo, det var det. Jag kommer tillbaka. Du ska inte vara så säker. Jo, det var så här att på en av mina resor till Israel så hamnar vi på det man kallar för Davids grav. Ja, någon av er har varit där uppe och där man tror att det är Davids grav. Och det är en helig plats på många sätt. Och vår grupp kommer också där. Då är det en man som har alla attribut av en djupt religiös jude. Han har en stor svart hatt på sig, så han skruvlockarna med sharim, liksom läste man lång väg när man såg honom. En lång reslig man står där vid Davids grav och har någon sorts tillbedjan med en vodkaflaska i handen. Och han är så full så han knappt står, och han står där vid, alltså det var makabert att se. Djupt religiöst står han där med vodkaflaskan i handen och har någon sorts hyllning vid Davids grav. Och då sa Herrens ande, nu ser du väl att det här folket behöver Jesus. Även om han är religiös. För religion kan inte frälsa. Nej. Sekulariserat folk som behöver Jesus. Och det var bra det du sa i inledningen idag innan du hälsade mig välkommen. Eller när du läste de här bibelställena i ingen annan. Det var en jude som sa det till judar då. I ingen annan finns frälsning. Ja. Så kära Jesus, frälste det folket. Så länge doket är för deras ansikten, undervisar Paulus. När Mose föreläses, det är precis som ett skynke för deras ansikten. Men när man kommer till tro på Jesus så tas skynket bort. Halleluja. För där anden är, där är det frihet. Halleluja. Är det inte underbart? Tack Jesus. Och så är det en sista point i detta. När vi kom in på Israel här. Och det är det här. Vi måste förstå att staten Israel idag, det är inte det messianska riket. Många har inte det begreppet klart och då får man väldiga problem. Säg mig nu, ni som är så trevliga och goda kristna, försvaras Guds rike med vapen eller med atomkraft? Behöver den världens effektivaste spionorganisation? Det behöver dagens Israel, helt säkert för sin överlevnad. Och tror jag det profetiska ordet, så blir det ett stormangrepp innan den här tidsåldern är över mot staten som sådan. Men glöm inte bort det. Titta på det lite extra i Zakaria-boken. Vad det står där. När kung Jesus stiger ner på Oljeberget. Hörrni, det där måste vi bara läsa. Det får bli det sista jag säger här innan ni börjar ställa besvärliga frågor och jag får gå någon annanstans. Zakaria-boken, det är så bra. Vart ska vi nu? Är det 13? Ja, vi börjar i 12 versen. 12, 9 versen. På den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande. Och vad händer då? Så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Och de ska sörja honom så som man sörjer enda sonen. Och de ska gråta bittert över honom så som man gråter över sin förstfödde. Tack Jesus för det. Nåväl, vi kan lämna de andra. Det står i 13 att 2/3 har utrotats på väg att gå under. 1/3 lämnats kvar. Men jag tänkte inte fördjupa mig i det. Men det här talar in i mitt hjärta. Deras förlossning och frälsning. Såg ni det? Det var när blicken möter Jesus. Och man ser upp till honom man har stungit till döds. Återigen, ingen frälsning utanför Jesus. Och om jag förstår ordet rätt, där börjar den messianska tidsåldern och Israel kommer in i mycket av det gamla testamentets profetior talade om. Men det är ju ett lite annat ämne, eller? Och nu ska jag säga en sak till. Vet ni vad? Jag tror till och med att då kommer landets gränser att upprättas. För när Gud talade till Abraham, då drog han upp gränser ända från Egyptens bäck
ända upp till Eufrat. Vilka perspektiv du. Då har det varit konvulsioner i Mellanöstern, tro mig. Men så kommer kung Jesus och blickarna vänds mot honom Jesus. Och nådens och bönens ande, halleluja. Och på en dag så blir kvar levan av dem som då finns kvar frälsta. Återigen, kung Jesus, halleluja. Det är Jesus det rör sig om. Blicken är fäst på Jesus. Halleluja. Amen. Innan dess är nog brudeskaran i himlen redan. Och den består av frälsta judar och frälsta hedningar. Och halleluja, en salig blandning. Tack och lov. Amen. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Och skulle vi ställa frågor nu då? Ta de besvärligaste först så vi har med dem sen.
Bara för att vi ska få med det på inspelning. Så är det någon som har
en fråga som ni vill ha svar på? Eller ja, något ni undrar över, något ni funderar över? Så alla, kommer jag med den här.
Alla frågor är besvarade.
Alla frågor är besvarade i ordet. Och så det Henry har sagt idag. Ja. Är det någon som känner att jag sitter och klämmer på något som jag inte riktigt förstår? Eller är det klart och tydligt?
Jag tänkte på det allra sista du sa nu, att då är nog brudskaran i himlen redan. Jag skulle vilja ha det lite mer utlagt, för att jag har funderat över det, hur det sker.
Ja, frågar du mig?
Ja.
Yes. Okej. Ja, alltså. De säger ju liksom att det finns många skolor och många uppfattningar i kristenheten. Då kan jag ju bara redogöra för min. Är det bra så? Då tror jag att Jesus kommer snart för att hämta brudeskaran. Jag tror på uppryckandet rätt upp och ner, som det står i Bibeln. Att vi ska förvandlas, möta Jesus på skyarna. Och så ska det bli bröllop i himlen. Amen.
Det sker det i samband med att han ställer sig
på Oljeberget.
Sker det i samband med att Jesus ställer sina fötter på Oljeberget?
Jag tror att det har skett innan.
Aha. Mm. Brukandet sker innan alltså.
Jag tror det har skett innan. Jesus har kommit och hämtat brudeskaran.
Mm. Kommer vi att vara med under vedermödan? Alltså jag tänker på att det står att Jesus ska komma och förgöra antikrist. När han kommer, det står ju andra Thessalonikerbrevet, vid sin ankomst. Och så står det ju någonstans att vi kommer ju att få utstå mycket lidande, och antikrist kommer att besegra de heliga, står det ju på i Uppenbarelseboken. Hur ser du på det?
Ja, jag ser så här att man får skilja mellan vedermöda och vredesdom. Rent primärt därför att Guds folk har haft vedermöda i alla tider. Det hade Israel i Egypten också, det var vedermöda. Men när vredesdomen drabbade Egypten, då fanns det frälsning för folket. Jag tror det kan vara en bild på det. Vedermödan, sen att jag är inte sådär benägen att kalkulera med 3,5 år hit eller dit, utan jag tror att på ett sätt har vi redan vedermöda. När vredesdomen kommer, som Bibeln talar om, då säger Paulus klart att vi ska frälsas ut ur den. Och det för jag då samman med att Jesus kommer och förlossar oss. Damen där, hon har någonting på hjärtat.
Det finns en vers här som man ofta refererar till, och det är i Första Mosebok 12:3. Och där står det: jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det är ju Abraham när han kallas där av Gud. Och den här versen är ju någonting som jag ofta hör i alla fall när man säger att man måste välsigna Israel. För annars, om man inte gör det så blir man förbannad. Och det är ju väldigt laddat och det är ju svårt att... Är man känslig så tar man ju åt sig av det här, rädd att ska Gud förbanna mig? Så. Hur ska man kunna förklara det där?
Jag tror jag delvis var inne på det faktiskt där tidigare redan. Det betyder ju inte att jag vill signa land, jag vill signa folk. Varför skulle jag inte vill signa Israel? Men jag har inte en skyldighet att väl signa allt. Lika lite som jag vill signa Sverige, men jag kan inte väl signa allt som vår regering. Förstår du jag menar? Alltså, det finns så att säga en viss differens där i det. Men när människor, jag tror det av, ordet avser, människor får ett hat och det möter nationen Israel idag. Det är förmodligen grundat i historia. Det har också grundat i det faktum att genom det folket kom vår frälsare till jorden. Det finns många andliga aspekter i det där. Då finns ett hat. Och när människor förbannar i hat, det ska vi nog akta oss för att göra oss delaktiga i. Men vi får vara aware, alltså vi får vara vaksamma. Och vi behöver inte svälja allt ändå. Men välsigna kan vi göra. Och framförallt får vi inse att när Gud talar till Abraham så talar han om det Israel. Så var det troende Israel. Genom avkomlingen Kristus Jesus. Insant. Och jag vill säga att Gud nådde den som förbannar församlingen. Alltså Jesus Kristi heliga. Då vi satt till att välsigna. Så det gäller inte bara nationen Israel nu som många tänker, utan det finns nog en aspekt i det som har att göra med att inte göra sig till motståndare till Guds verk.
Jo, jag hade bara en liten fråga om det här med att som jag har funderat mycket på. Och det är om man blir... Alltså om man säger att man blir avklippt från trädet. För vi pratar ju om trädet och grenen, att vad jag fattar som så kunde de som var Guds utvalda från början kunde bli inympade igen. Men om vi faller, alltså av kristen tro, sen vill komma tillbaka igen, när vi rökta då, eller alltså... Det var det som var min fråga.
Nej. Vi har ju det här klassiska kapitlet i Jeremia 18. När ett ler går sönder. Alltså, jag satt och tänkte det på märkligt nog på vägen hit. Finns bara ödmjukhet i människors hjärtan, så att säga. Så har Gud en otrolig barmhärtig och långmodighet. Annars skulle det vara ute med oss lite till mans. Men, utan mycket baseras på, är människan ödmjuk? Vill hon? Jakob, han brottades ju med inför mötet med Esau. Han jobbade hela natten med Guds ängel, står det. Han stred. Han tog all kraft i sina armar. Han gav uppercut. Han höll på, vet du, och kämpa och slet. Och till slut så står det, han gav upp och så grät han, så bad han om nåd. Då fick han välsignelsen. Alltså, någonting i den händelsen ligger liksom i Guds sätt att behandla. Åtminstone jag har upplevt honom så. Och det där, var det svar på din fråga? Något sånt här?
Jo, för det var det här med den heliga ande. Att jag har alltid undrat så här. Hur liksom man hoppas att man inte har förhävt sig mot en hel, eller hädat en helig ande. För att men det kanske inte bara någonting man bara råkar göra. Alltså, men jag har funderat mycket på det här länge.
Du menar hädat den heliga ande?
Ja, alltså gjort så att man har... ja, se till att man liksom inte, man har avklippt alltså. Alltså man,
jag förstår.
Om du kan synda på många sätt, men du kan inte synda mot den heliga ande, för då finns det ingen förlåtelse. Och det där är ju en väldigt viktig fråga egentligen alltså.
Det där är en ganska svår fråga också att besvara, men om jag skulle säga så här, en människa som har bekymmer på den punkten har bevisligen inte hedrat den heliga ande, för då skulle hon inte ha bekymmer längre. Då har hon förhärdat sig.
Tack så mycket, du har fått svara många av dig med. Tack.
Vilka härliga människor ni är egentligen. Tack och lov. Jaha. Han kommer här nu. Nu.
Ja. Om vi är inne på att välsigna och träd här, så är det ju så att Jesus, han förbannar ju ett träd. Fikonträdet. Vad syftar det på? Det är klart, det var ju inte tid för fikon då, så att säga. Men det kommer ju en tid för fikon också. Men han gjorde ju så att fikonträdet inte skulle kunna få bära någon frukt. Det var ju visset dagen därpå.
Mm. Jo, jag tänker så här. Mycket av det vad Jesus gjorde hade ju i hans visdom hade det en hänsikt som omvärlden inte liksom riktigt begrep alla gånger. Jag tror att i den handlingen hade Jesus faktiskt någonting profetiskt över det folk som snart skulle ropa korsfäst, korsfäst. Man liksom försatt sin möjlighet. Så tänker jag.
Ja. Hur ska vi se på Jerusalem då, som de kallar den eviga staden, och som många, som faktiskt många tyvärr kristna idag då också kallar den eviga staden? För Jesus säger ju i samband när vi pratar om det här att när han gråter över Jerusalem, Jerusalem, ja, om du ändå förstod. Finns det ett jordiskt Jerusalem och ett himmelskt Jerusalem?
Ja, jag får säga som Jesus sa. Du säger det själv. Nej, men alltså. Ja, men alltså. Det intressanta det är att faktum, i en annan bok jag har där, det nya Jerusalem. Nu ska vi göra av med hela bok. Där tar jag upp den där frågan om det nya Jerusalem. Men faktum är att Paulus har undervisning om det, och då säger han till och med: det nuvarande Jerusalem lever i träldom med sina barn. Men så säger han, vi har ett annat Jerusalem som är där ovan, och det är fritt. Och därför tänker jag så här, att jag är säker på att Jerusalem i sig kan ha en central ort i, kanske i tusenårsriket, jag har inga stora uppenbarelser om det, men varför inte? Men det viktiga för oss, det är ju faktiskt staden där ovan, som vi delvis är, för det nya Jerusalem är delvis församlingen också. Där är vi både skådespelet och skådespelarna samtidigt. I det himmelska Jerusalem. Och så, då tänkte jag på det här med templet. Där har jag i den här skriften, och det finns med här då, skriver jag om det nya templet. Vill ni höra det? Nu ställer jag frågor själv. Ja. Under Jesu och lärjungarnas tid stod ännu templet i Jerusalem kvar. En praktfull och påkostad helgedom byggd av en av den tidens största byggherrar, Herodes. När lärjungarna ville fästa Jesu uppmärksamhet på den yttre glansen profeterar Jesus om hur templet skulle förstöras. Här ska inte finnas sten på sten. Sanningen att säga knyter Jesus templets förstörelse med judafolkets förkastade av sin messias. Men istället talar Nya testamentet om ett annat tempel, församlingen, där varje kristen är en levande sten. Kom till honom den levande stenen, skriver Petrus bland annat. Eller Paulus, ni är en Guds byggnad. Och så talar Paulus om grunden för templet. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Till Guds tempel är heligt och det är ni. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, i Efesierbrevet. En ibland framför tanke är att ett nytt tempel måste byggas i Jerusalem. Och då stöder man sig på andra Thessalonikerbrevet 2. Där står det, laglöshetens människa fördärvets son Antikrist förhäver sig över allt som kallas Gud och är heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och då menar många att för att Antikrist ska kunna sätta sig på helig plats i templet, så förutsätter att man bygger ett nytt tempel i Jerusalem. Och då kommer rapporter från USA om stora insamlingar, du nämnde det, för det kommande tempelbygget. Man utbildar präster i offertjänsten och så vidare och så vidare. Men när Paulus talar om ett nytt tempel, till exempel i andra Thessalonikerbrevet, då används samma ord som han använder när han talar om församlingen. Och då delar jag nog den uppfattningen som många bibelforskare i gamla tider, också de så kallade, ja vad heter de nu, de här första biskoparna, höll jag på att säga, i kristenheten, kyrkofäderna, en del av dem menar samma sak, och det är det att det är Kristi Jesu församling där antikrists ande tränger sig in. Så laglöshetens människa, antikrist, får ett inflytande i församlingarna, i den kristna församlingen, i Guds tempel. Föresäger sig vara Gud. Och jag behöver inte tänka allt för länge innan jag finner belägg för det. För nog är avkristningen i våra kyrkor, den är ganska, ganska långt framskriden. Inte minst på tanke på förnekelsen av Guds ord. Och vi skulle kunna hålla på ganska länge och berätta om avfallstendenser. Men, så jag tror faktiskt att Paulus avser, jag är inte alls säker på ett nytt tempel i Jerusalem. Och skulle det bli ett nytt tempel, vilket, jag menar, den här världen är ganska märklig, då kan jag inte förstå att Gud skulle vara med på noterna, utan då är det nog ett antikristligt projekt det med. Skulle Gud, som en gång har offrat sin enda son i ett offer en gång för alla, ta upp offertjänst med tjurar och bockars blod? Mig icke tro det, mig icke giva pengar till sådana projekt. Det får de amerikanska predikanterna stå för. Ja.
Jag kan kommentera lite på det också då, eftersom jag har läst på lite. Att där, det finns ju redan byggnader under tempelmuren. Där de 70 och i Sanhedrin samlas. Det är plats för 70 stolar där och... Så antingen är det ett tempel eller är det en synagoga. Det finns en offerplats mitt i och det finns flera rum där inne under muren där man kan samlas. Så jag tror det mig inte, så kan jag visa bilder på det. Men att kanske det redan är så där att man räknar det som templet. Och man får ju inte offra, en jude får ju inte offra utanför templet. Det är inte tillåtet, men då har man istället de här andra att offra åt sig, som man nu har gjort på Olivberget, och man låter hedningarna offra. Så kanske.
Ja, det finns ytterligare, alltså, det finns ju rum för spekulationer bland människor när det gäller sådana här saker. Och en variant som jag hörde här om sistens, den framställdes bland annat i tidningen Flammor. En god vän till mig som ger ut den. Och jag vet inte om han står för det, men han berättar om den märkliga. Och då är det någon som menar att moskén kommer att stå kvar, ni vet, där framme, den där med gyllene kupolen. Och så ska det byggas till kyrkobyggnader utifrån den för all världens religioner. Är ni med? Och det finner en del då, men vad fantastiskt alltså, men du världen, som norrmannen sa, det låter ruggigt. Det låter inte alls bra, utan ett mycket antikristligt projekt.
Tempelinstitutet i Jerusalem har redan en plan på Och de har lagt ut bilder på nätet och de visar moskén som ligger där. Och sen visar de då en kyrka som finns där och alltså templet i sig då på samma plats. Men det vet vi ju inte. Det kanske bara är tankar och drömmar eller vad det än är, men vi vet ju inte så vad som kommer att ske. Flera frågor? Funderingar? Så ska vi ta en paus. Sen ska detta bli sista frågan och sen tar vi en paus innan vi har väckelsemöte här klockan 16.
Ja, då tänkte jag bara fråga en sak till. Efter att Jesus hade dött på korset, gick han ner i dödsriket då eller inte? Det kanske var en dum fråga, men jag undrar lite bara.
Nej, det är väl ingen dum fråga. Han gick ner i dödsriket, står det. Ja. Amen. Ja. Behövs det någon större utläggning? Men döden kunde inte behålla honom. Utan han tog sig därifrån med under och brak och triumf och allt det här. Hörrni, för det där bordet där ute så finns den här boken Ögonblick av nåd. Och jag är övertygad om att ni skulle kunna finna många trosstärkande berättelser i den. Också av människor som har mött Gud.